Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, den veckoliga podden från Dagens Industris analysredaktion där vi försöker samla ihop det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan. Och vi som ska göra det idag är jag, Viktor Munkhammar, och så från västkusten har vi med oss Rickard Bråse.
Hej på dig och hej på er.
Hej på er, hej alla. Japp, innan vi börjar så ska vi slå fast att det är fredag förmiddag den 18 december när vi pratar, så att ni vet vad vi har klart för oss och vad vi inte har klart för oss. Och Rickard, vi ska ju börja med att gå igenom de viktigaste sakerna som har hänt på börsen och de viktigaste makronyheterna här från veckan. Och sen i den andra halvan tar vi ut svängarna lite. Då tänkte jag bland annat att du skulle få ta oss med in i fastighetsbolagens balansräkningars fascinerande värld. Och så ska vi prata lite krona också. Så är upplägget. Men Rickard, vill du börja kanske med att bara ta oss igenom vad är de stora grejerna på börsen i veckan som har gått?
Ett uppenbart tema är ju alla företagsaffärer. Det dimper ju in bud och förvärv och transaktioner i parti och minut. Det är nästan så det känns som att när vi sitter och gör den här podden på förmiddagen på fredagen att vi kommer att få se någon stor affär under tiden. Vi ska få väl försöka vara lite alerta om det är så gott det går, om det dimper in någonting här närmsta stunden. Men det känns som att risken eller chansen för det är uppenbar. Det har varit affärer inom många olika sektorer och ja, det känns som att det bara kommer rulla på här nu in i kaklet, in i julkaklet.
Ja, just det. En stor som var ju Serneke och Balder som du som kom ju igår och som du har kikat lite på.
Ja, absolut. Det kanske inte är den största affären. Den största var väl AstraZenecas affär här i början. Det är ju svårt att konkurrera när läkemedelsgiganter gör saker. Men en sak som har haft mycket uppmärksamhet har ju varit Serneckes öden och äventyr och försök att få upp Nordens högsta byggnad. Den här skyskrapan som han har kommit 8 våningar på innan pengarna blev ett bekymmer. Som ska ligga på Hisingen. Där blir det klart nu i veckan att Balder går in i en transaktion som var intressant. Ska vi prata om den nu eller ska vi prata om den senare?
Vi kan väl bara nämna att den har skett. Och sen så som sagt så ska ju du få liksom med den som avstamp prata lite balansräkningar. Men vi kan väl slå fast i alla fall att det där bekymret med Karlatornet som ju har hängt över Serneke nu är löst, men till en ganska dyr peng. Det ser ut att bli en bra affär för Balder. Det är väl en korrekt sammanfattning av den affären.
Så kan man absolut säga. Och sen DIs avslöjande i veckan som har stuckit ut handlar ju om härvorna som är kopplade till några av storbankernas förehavanden i Baltikum. Swedbank var ju en följetong för ett par år sedan kring penningtvättsfrågan. Nu avslöjade Martin Rex att FBI utreder, alltså amerikanska myndigheter utreder de här härvorna som fick de här aktierna på nytt fall igen.
Just det var dramatiska ras precis när de där nyheterna kom. 7-8% va? På Swedbank och även SCB.
Ja.
Japp. Bra. På min sida av bordet då, makrodelen, så kan man väl konstatera att det har kommit lite nya prognoser. Bland annat regeringen, Magdalena Andersson har varit ute, men även Konjunkturinstitutet och LO. Och temat är välbekant, att man räknar med att tillväxttappet i år blir lite mindre än man har trott förut, men att det i gengäld kanske blir lite magrare uppstuds nästa år. I runda slängar så handlar det om ungefär minus 3 i år och plus 3 nästa år. Och det är ju väsentligt bättre än vad man trodde för kanske ett halvår sedan. Och såklart så pratar ju alla om att det råder stor osäkerhet, inte minst kring den här andra smittovågen, och många räknar väl med att det blir i bästa fall en BNP-nivå som står och stampar här under innevarande kvartal och det första nästa år. Sen tycker jag också man bör lyfta fram arbetsmarknaden. Den har ju genomgående överraskat hela året, och inte minst nu här under den senaste tiden när det ju faktiskt har blivit klart knöligare med tanke på restriktioner och förstås att folk, restriktioner eller ej, håller sig undan från hotell och kaféer och affärer och vad det nu är. Men där visade SCBs mätning för november att arbetslösheten faktiskt sjönk till 8,3% från 8,6%. Och där var förväntningarna snarare att den skulle stiga lite grann. Så att det är positiva nyheter, och dessutom så visar den veckomätningarna från Arbetsförmedlingen. Det är ungefär samma bild. Att det är inte så att varslen drar iväg eller att nyinskrivna arbetslösa drar iväg. Så det är ju väldigt, väldigt positivt. Och sen så måste man väl ta upp att vi har ännu en vecka där vi i alla fall hittills inte har fått något definitivt besked i Brexit-frågan. Det är väl en 3-4 deadline som de har brakat igenom nu. Men det är fortfarande varken svart eller vit rök på den fronten. Och det kanske vi också kommer att ha med oss ända in i julkaklet, vad det verkar. Det är ju, ja, vad är det, 13 dagar kvar tills den här övergångsperioden tar slut. Men ja, en icke-händelse då som jag tar upp som en händelse här. Och möjligen skulle man nämna att Federal Reserve, världens viktiga centralbank, den amerikanska, har haft möte och egentligen inte presenterade så mycket nytt. Det fanns en viss förväntan kanske om att de skulle stuva om lite i sina köp av tillgångar där och sikta in sig mer på den långa änden. Det gjorde de inte. Och ett orosmoln där från USA har vi väl också fått, att den veckostatistiken där över nyanmälda arbetslösa har börjat tassa uppåt igen. Talen sjönk ju rätt snabbt tidigare, men nu var det faktiskt den högsta veckosiffran på ett par månader i alla fall som kom här igår på torsdagen. Så tydliga tecken på lite trögare återhämtning i USA. Det är väl det som jag tar med mig här från makrosidan. Kronan tänkte jag att vi skulle prata lite mer om senare i lite mera svepande ordalag, kan man kanske säga. Rickard, vi var ju inne på Serneckes affär här, och det har ju varit, som du säger, massor med affärer, inte minst i fastighetssektorn. Och jag ställer mig frågan lite, är liksom de här fastighetsmagnaternas riktiga edge att de orkar sitta och pilla med det här finansiella mer än några andra? Jag försökte läsa den här faktarutan i dagens tidning på vad Serneke och Baldri egentligen hade gjort, och jag tröttnade halvvägs, det var så mycket detaljer och fix. Är det liksom det som är det som är guldkornet i den där branschen, att verkligen kunna få till det med det finansiella?
Jag har alltid tänkt fastighetssektorn som en del av, alltså det är en del av finansbranschen mer än någonting annat. Ofta paras ihop med byggbolag till exempel. Men jag ser byggbolag mer som ett traditionellt rörelsedrivande bolag med en vd som försöker leda sin organisation och producera olika saker. Medan ett fastighetsbolag, precis som en bank, har sin verksamhet, den är balansräkningen i väldigt, väldigt, väldigt hög grad. I det ena fallet så hyr du ut balansräkningen i form av pengar, och det andra är det mer handgripligt att du hyr ut det och så får du bo i den, eller bo eller verka om du har det som kontor. Så det här är investeringsdrivna organisationer, så ofta kanske om man själv är lagd lite åt börsplacerar hållet, så har du ofta kanske mer gemensamt med de här personerna som leder fastighetsbolagen än vad man har med en storbolags vd. Det är lite olika karaktär, och det är ingen tillfällighet att väldigt många av de finansiella uppfinningarna, eller där man kallar det för preffar till exempel, är ju ingen ny uppfinning, men det finansieringselement som uppstår, det är ofta fastighetsbolagen som har varit drivande runt det de senaste åren, med D-aktier och preffar, och att du har olika chatteringar på det egna kapitalet. Alltså precis som banker har olika nivåer i sin kapitalstruktur, så har fastighetsbolagen också det. Och jag tycker den här affären mellan Balder och Serneke, den visar verkligen... Alltså Balder, för de som inte vet, det är ett bolag som då ägs och drivs av Erik Selin. Jag tror han äger ungefär hälften av aktierna. De har varit noterade, de tog bakvägen via ett annat gammalt kraschat IT-bolag in på börsen för 13 år sedan ungefär, har jag för mig att det var 13-14 år sedan. Och det här har ju varit sektorns liksom stjärna senaste decenniet. Han gör ofta väldigt, väldigt intressanta affärer. Han ligger ofta liksom i framkant när det ska expanderas till nya geografier eller göra saker. Men den här affären visar också lite på den här Buffettska storheten, att du kan ringa in riskerna på ett väldigt bra sätt. Så i alla möjliga utfall i, som man kan se, eller olika scenarier, så kommer han liksom, antingen kommer det bli bra för Balders aktieägare, eller så kommer det bli i sämsta fall okej. Okay. Alltså det blir bra hur det än kommer gå i genom den här uppgörelsen, som kanske kan, den blir lite långdragen att dra igenom, men det han gör är egentligen att de köper halva det här Karlatornet som ska byggas, det egna kapitalet betalar de bara 25 000 kronor för. Och de här 25 000 kronorna är då upplagda med en preferensstruktur där de har första king på 600 miljoner i utdelning. Så att 600 miljoner, det är vinsten de kan göra. Och sen är det inte riktigt så enkelt att han har sagt att du får 25 000 och jag får 600 miljoner av dig. Det är lite för bra för att vara sant. Men då finns det också att de går in med ett aktieägarlån på 500 miljoner. Samtidigt så har då Serneke och sin sida lovat att bygga på ett fast pris, så att hela byggrisken ligger hos Serneke. Sen så, om jag har fattat saken rätt, så verkar det finnas även då säkerheter kopplade till byggrätt runt omkring.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kring och sådär, så att Balder, alltså det är för om man ska dra en sportparallell, så är det lite som den där straffen i OS-finalen 94 när Forsberg gör en sån här superfint och Corey Hirsch stackaren i mål, han glider liksom i målet och kan ingenting göra. Serneke hade ju kanske kunnat tackat nej till den här affären, men då hade ju alternativet uppenbarligen varit ännu sämre. Så att ja, det gäller att göra de där affärerna när andra inte kan eller vågar, eller att det blir lite för komplext. Det är då mästarna träder fram och visar hur pucken ska spelas. Så jag tycker det är väldigt... Det var som en glögg. En glögg på, den här första glöggen på julafton när man känner att ron börjar infira sig och en varm känsla sprider sig i kroppen. Så var den här affären igår, tycker jag, när den presenterades.
Ja, okej. Okay. Det låter ju väldigt härligt. En sak jag tänker, när det är så här ofta ganska trixiga upplägg, och som du är inne på, det är preferensaktier, det är också liksom inte bara A och B-aktier, det kan vara C och D-aktier, och det är olika nivåer. Finns det liksom en risk? Det är ju väldigt många privatpersoner som är inne i de här aktierna. De har ju gått, generellt har ju sektorn gått fantastiskt. Att de här uppläggen, att man helt enkelt inte alltid riktigt förstår vad det är man köper, till skillnad från om man exempelvis köper, vad ska vi säga, Volvo, där det liksom är väldigt tydligt vad det är de håller på med. Eller hur ser du på det?
Ja, alltså, i Volvo är det ganska tydligt att det finns det A- och B-aktier och det är röstskillnaden som, så länge du inte ska utmana industrivärlden om makten så kan du köpa, skita i om den har röst eller inte, utan bara köpa.
Ja, och så gör de lastvagnar.
Och så gör de lastvagnar och så producerar de ett fritt kassaflöde som du då kan, de flesta år kan du få utdelning, men här gäller det ju att sitta i rätt del av kapitalstrukturen för att bli stor vinnare. Alltså Balder hade ju till exempel preferensaktier tidigare, det har de inte längre. Och de gav ju en helt okej utdelning. Jag tror att de första sattes på 7, eller kanske till och med 8% när de gjorde första emitteringen. Och sen så har ju alla de här preffarna då pressats ner i takt med att räntor har gått ner och annat. Men över tid, det har ju inte varit så där, har du haft 7% per år och så får du vad nu stamaktien har gett. Alltså, du måste veta om du köper en preff att du är ett verktyg för stamaktieägarna för det mesta. Men just med det här upplägget som han själv då gör med Serneke, där finns det inte så mycket uppsida att ta del av. Så att han tillskansar sig liksom den potentiella vinsten som kommer att finnas i det här projektet, i det här Karlatornet AB. Så att det gäller att förstå liksom vad som är vad och exakt hur de här olika instrumenten då fungerar i olika sammanhang. Jag skulle säga att den är lite inverterad mot hur en traditionell preff skulle vara rent effektmässigt. Att då handlar det om, ja, men det fanns en grej som heter Karlbergsvägen 77. Den var ju liksom upplagd för att om det inte blev bra så delar du risken med preferensaktieägaren, och blir det bra så fick du liksom vinsten som stamaktieägare och preffgubbarna liksom bara var en hävstång för dig. I det här blir det lite omvänt, att i princip är Serneke som får stå för risken och så får du själv gå hem med vinsten. För Sernekes del är ju vinsten av det här upplägget, som även inkluderar optioner på kommersiella fastigheter och dessutom en portfölj med byggrätter, en ganska stor portfölj med byggrätter som de också säljer. Så att det innehåller fler komponenter, men om man ska koka ner det till vad Sernekes aktieägare vinner på det här, så är det ju naturligtvis A, de klarar sig ur en väldigt, väldigt trängd finansiell situation där det var liksom ett höghus som hade bromsat på våning 8 och du bryter kovenanter i ditt bolag.
Kovenanter, alltså lånevillkor.
Precis. De var pressade finansiellt, kort och gott. Till att få en mer ordnad finansiell situation, för att det görs nya emissioner också samtidigt som de säljer lite tillgångar. Och då har de kvar, gjorde de i och för sig en affär på morgonkvisten på byggrätter som ligger i anslutning till det här tornet. Men de hade innan den affären 200 000 kvadratmeter byggrätter. Nu säljer de en del här. Ska du sätta samma prislapp på hela den portföljen så är den värd 2,6 miljarder. Så att det de gör med Balder, det är liksom det öppnar upp. De hittar nyckeln till en skattkista där de har en guldklimp. Så kan man uttrycka det metaforiskt.
Okej, det är bra. Glögg och guldklimp. Nyckel till skattkistan, och kanske då att man ska hålla koll på vad man verkligen investerar i om man köper olika typer av instrument i fastighetsbolagen. Ska vi ta några ord om kronan också, som jag tänkte bre ut med lite om. Det är ju, har ju varit ett sorgebarn länge, och vi har pratat om det i den här podden förut och vi har skrivit en hel del om det i tidningen. Men kronan har ju verkligen fått revansch i år, och inte minst den här veckan har den gått starkt. Om man tittar från början av året och kikar på det här KIX-indexet som i ett slags handelsviktat index, så har kronan stärkts ungefär 6% i år. Och går man istället in och tittar efter att den här värsta paniken i mars där hade lagt sig, så handlar det om snarare uppåt 10% som kronan har gått. Och det är ju en väldigt, väldigt snabb rörelse. Och sen så ska man ju då komma ihåg att vi kom ju från väldigt svaga nivåer. Men vi är tillbaka nu med det här KIX då, ungefär där vi var vid årsskiftet 17-18. Och det som är intressant och som nog också är en orsak till att kronan har gått så här starkt är att Riksbanken har mest bara tittat på och inte pratat om det. De har ju tidigare alltid varit väldigt, väldigt försiktiga och inte velat se för snabba kronrörelser. De har visserligen alltid prognostiserat att kronan ska stärkas men att det ska gå lugnt och fint och inte för snabba rörelser. Och de har liksom inte brytt sig om det här. Och det är nog ett skäl till att kronan har gått så pass. Nu får vi se vad som händer. Jag tyckte det var intressant i det senaste protokollet där faktiskt Stefan Ingves, riksbankschefen, tog upp just kronans snabba rörelse. Och det var nog det var nog årets första så kallade verbala intervention här. Men hittills så har marknaden inte brytt sig om det utan fortsatt att köpa på sig kronor. Så det ska bli väldigt intressant att följa under nästa år. Fundamentan finns ju på plats där för en fortsatt förstärkning. Sverige har betydligt bättre statsfinanser än i princip alla jämförbara länder. Tillväxten ser om något ut att bli lite bättre och så vidare. Och sen så är ju faktiskt de här ränteskillnaderna borta. Det är ju samling kring nollan som gäller för centralbankerna med några tiondelar hit eller dit så ligger alla där kring noll. Så att Sverige sticker inte ut på det viset längre. Och det kan ju kanske börja bli ett tema för börsen också. Det har ju inte varit så mycket prat om det i år. Men för exportbolagen, i alla fall vissa av dem, så är ju kronan kan bli både med- och motvind. Just nu är det motvind, även om man väl inte ska överdriva. Det är ju inte riktigt som på 80- och 90-talet. Växelkurserna har en lite mindre betydelse, jag har en känsla av, eftersom saker flödar fram och tillbaka över gränserna innan de till slut exporteras. Men är det någonting som du har sett eller hört några bolag som har pratat om att vifta med kronan som en liten varningsflagg?
Men du hade redan valutaeffekter som var negativa i industribolagen nu i kvartalet som rapporterades. Mm. Och sen är det ju liksom så här att valutaeffekterna ska du ju se igenom egentligen och inte lägga så där jättestor vikt vid. Men det, jag skulle säga att du har lättare att köpa en positiv effekt som placerare av valutan och då lättare att se igenom den när den är negativ. Som alltid att du har det här liksom i grund och botten ett positivt förhållningssätt till all information som man känner hellre mer pengar än mindre pengar. Det är, så långt kan alla vara överens,
tror jag. Ja, det tror jag stämmer bra. Ja, nej, men om jag ska ge mig på någon liten spådom här för nästa år så tycker jag nog ändå lutar åt att vi ska få ytterligare förstärkning av kronan. Lite draghjälp kanske av den norska kronan. Där flaggade ju faktiskt centralbanken Norges Bank här i veckan för att det nog börjar närma sig räntehöjningar. De petade in det i sin räntebana. Det fick den norska kronan att stärkas lite och den svenska kronan åkte med lite där just igår när det beskedet kom. Ja, är det något mer du vill tillägga, Rickard, innan vi önskar en god jul?
Nej, jag känner mig ganska tillfreds här när jag får prata om mig om Balder och
Sven. Ja, det, verkligen. Det var väl skönt för dig. Ja. Då gör vi så att vi tackar för oss. Vi kan väl också flagga för att det antagligen kommer komma mer affärer. Det gjorde du ju redan innan här. Om vi blickar framåt nästa vecka som ju är en kort vecka. Men det brukar ju alltid dundra in lite saker som ska bli klara innan årsskiftet. Både i nästa vecka och i mellandagarna sen kan man väl tänka sig att det kommer någonting, eller hur?
Absolut.
Ja, och så får vi väl hoppas att vi får någon upplösning på Brexit-sagan, även om man ska nog inte utesluta att de hittar på någon habrovink som gör att det kan fortsätta med förhandlingar även en bit in på nästa år. Jag vågar knappt veta vad jag ska tro längre om det här med Brexit. Men det kan man väl kanske hålla ögonen på. Och så ska vi väl puffa för att det kommer ett slags årskrönika från Analyspodden också. Det kan man se fram emot. Det finns ju andra poddar från Dagens Industri, som Ekonomistudion och Morgonkoll med flera. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack alla som har lyssnat och god jul så småningom.
God jul!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I DTVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DTV och på di.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.